Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational! Absolutely sensational! In by Kulusevski.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har varit med om en otroligt lång Game Week 21 som jag höll på i typ en oändlighet egentligen kändes det som. Men vi är äntligen klara med den och nu kollar vi vidare mot omgång 22. Hur gick det in omgång 21, Gustav?
Nej, det var inget vidare. Det var inget vidare. Var ju då, sitter här och känner mig lite rånad om jag ska vara ärlig. Binden på Saka, Gabriel i backlinjen. Gabriel gör, ja, först gör han mål, det var ju skönt. Sen gör han mål igen. Men FPL bestämmer sig då som Opta ändrade att ändra till självmål på Henderson. Gabriel assist och Sakas assist försvinner. Vilket ju är 10 poäng som man blir av med där. Och sen kommer det efter att omgången är stängd. Att, nej men det var Gabriel som gjorde mål. Har de ändrat officiellt? Ja, och reglerna är ju som de är. Jag visste ju att man inte kommer få tillbaka de poängen. Men när jag sitter och kollar på mitt lag och ser de 61 poäng som det landade på så kan jag inte hjälpa att känna att det ska vara 10 poäng till.
Ja, det kände man förra säsongen också med March. Men ja, det, jag förstår känslan. När, det var ju verkligen samma sak för mig då när jag hade binlat March och han inte fick målet som han sen då fick. Och ja, man ska ju kanske inte klaga på Gabriels 17 poäng. Man förväntar sig inte att han ska ta 17 poäng i en sån här match, men ja, jag förstår ändå vad du menar.
Ja, men de extra poäng för Gabriel är inte så viktiga för mig faktiskt, men framförallt Saka. För där kan man också, om man liksom, tycker att man har lite motstånd kanske, då jämföra med Cole Palmer, som ju var alternativet för mig i alla fall om man skulle sätta binden där. Arsenal vinner med 5-0. Chelsea gör ett mål. Hade man fått veta det innan omgången så hade ju 100% hade ju alla bindlat Saka för Palmer. Och så blir det ändå 3 poäng på Saka och 10 poäng på Palmer. Och det känns ju ja, lite trist. Det var en del sådana grejer som gick fel den här veckan. Jag bytte in Foden istället för Richarlison som gjorde mål och istället för Jota som gjorde 19 poäng. En del grejer som inte gick riktigt som det var planerat. Men åtminstone 2 fria byten in i omgång 22 i alla fall. Och det känner jag kan behövas för mig.
Ja, och jag fick 77 poäng. Så att, tog in lite på dig där. Och ja, Palmebinden var ju ändå en av anledningarna bakom det. Sen plockade jag in Richarlison istället för Foden då. Och ja, eller jag tog ut Son då, jag tog inte in Richarlison istället för Foden utan jag tog in, ja i alla fall, och Estupinian istället för Trent tog jag in också, tog 8 poäng, så att, precis som Richarlison, så att, det är klart att jag tycker Foden fortfarande är ett väldigt, väldigt bra val, men Richarlison kom in och gjorde poäng direkt, vilket var skönt för mig.
Jag måste ändå fråga dig, jag valde att inte göra det bytet Trent till Estupinian utan sparade byte och eller förresten, var det, nej, det var ditt andra byte, så du har bara ett fritt byte. Kommer det, ja. Ja. Är du, nu när Trent ser ut att vara tillbaka och redo för omgång 22, är du nöjd med det bytet? Liksom så här, efter, tar du de 8 poängen mot att nu inte ha Trent i laget?
Ja, men det gör jag ändå. För att alltså Chelsea och Arsenal som kommer, det är inte perfekta matcher för Trent. Och grejen är, om jag inte hade gjort ett backbyte hade jag spelat Colwell borta mot Liverpool den här veckan. Alltså jämfört med Estupinian mot Luton. Så att det var lite i ekvationen också att jag vet att jag skulle ha en väldigt, väldigt svag backlinje om jag inte hade spelat Trent. Så ja, jag känner ändå att det var ett helt okej val att jag nu kan liksom, om jag då ska få tillbaka Trent kan jag byta ut en Colwell eller så framöver. Så att ja, jag känner att jag har ändå pengarna till att byta tillbaka till Trent och få in Haaland. Så att det ska nog lösa sig, hoppas jag.
Ja, nej men det är ju rimligt. Jag valde ju då att spara, behöll både Trent och Salah. Lite för att jag inte riktigt visste. Det kändes osäkert vem det var av dem som jag skulle vilja ha tillbaka först. Och exakt hur det skulle se ut, hur länge Trent skulle bli borta, hur länge Salah skulle bli borta. Visade sig att Salah liksom skadat sig och att man inte vet hur det blir ännu mer oklart kring Sala när han är tillbaka i alla fall. Och då, nu in i omgång 22 så är det väldigt tydligt att det är Sala man vill släppa. Och sitter man kvar med båda så är det Sala man släpper nu och så behåller man Trent. Och det kanske inte så jag hade tänkt inför omgång 21. Så på det sättet så är jag väl också rätt okej, nöjd med utfallet av mitt beslut i alla fall. Det är klart jag hellre hade haft 7 extra poäng jämfört med den jag startade nu. Men tycker jag ändå det är skönt att sitta på Trent framöver nu så man inte behöver liksom trixa för mycket för att få tillbaka honom.
Ja, och jag måste jag nämna också att jag har haft lite strul med min mic, så att om mitt ljud är lite sämre än vad det brukar vara så är det för att jag inte har tillgång till min mic just det här avsnittet. Men ja, det var lite kontraster jämfört med hur säsongen har varit, för att säsongen har varit att anfallarna har tagit poäng och backarna inte gjort någonting. Den här omgången för mig tog ju Colwill 7 poäng, Porro 6 poäng, Estupinian 8 poäng och Gabriel 17 poäng. Medan Alvarez, Solanke och Watkins tog 5 poäng tillsammans. Så att, det var ju lite annorlunda, får man ändå säga.
Då tog ändå din anfall 10 och en poäng mer än vad min gjorde. Solanke, Watkins, Archer, 4 poäng för mig.
Archer kom ändå in från bänken när jag tog 1 poäng.
Ja, nej, det var ungefär de förväntningar jag hade på Archer också, ska sägas. Det var best case var 2 poäng där, så att vi tar den pinnen.
Ja, och jag lyckades ju bänka Gordon också som gjorde mål. Det var ju kanske inte det bästa, men i alla fall, vi kollar vidare då kanske mot omgång 22, för att det är kanske det som är lite mer aktuellt just nu. Och när det kommer till omgång 22, vart tycker du att vi bör börja?
Ja, men egentligen kanske vi ska zooma ut lite först och börja med det lite större. Nu när vi har lite mer information ändå om dubbel- och blank-omgångar som kommer komma framöver. Det är ju alltid svårt att veta. Alltså, man sitter här varje säsong och så funderar man på hur mycket ska jag prioritera omgångarna som kommer direkt som är nu framför mig där det finns poäng att spela om. Och hur mycket ska jag prioritera att optimera mitt lag för en dubbelomgång som kommer om 3-4 veckor. Det är en svår avvägning. Men som det ser ut nu i alla fall så har vi ju en bekräftad dubbelomgång i omgång 25 för Manchester City som har Chelsea och Brentford på hemmaplan. Och vi har då Brentford som har Liverpool och Manchester City. Så framförallt City spelar jag där. Och sen talar ju det allra mesta för att Liverpool och Luton dessutom ska dubbla omgång 25. Liverpool i sådana fall mot Brentford och Luton. Och Luton mot Manchester United och Liverpool. Så där är det också ganska tydligt Liverpool-spelare man vill ha. Men med det lilla detaljen då att omgång 25 så spelar inte, eller omgång 26 förlåt, omgång 26 direkt efter dubbelomgången så kommer inte Liverpool att spela, och det kommer inte heller Luton, Chelsea eller Tottenham att göra så som det ser ut. Och det skapar ju en lite svårnavigerad situation med till exempel Liverpool som då dubbla gånger 25 och sen inte spel med största sannolikhet dubbla gånger 25 och inte spela gånger 26. Hur ser du på hela hur ska man tänka om vi pratar kortsiktigt jämfört med lite längre sikt kommande omgång?
Ja, alltså det är en väldigt bred fråga egentligen, men man kan väl välja att fokusera på liksom vissa specifika lag, och där är ju verkligen Manchester City ett lag som man kollar mot, alltså när man ska byta in spelare. Att ha då en dubbel i omgång 25 och sen inte blanka i omgång 26 som bland annat då Liverpool gör. Det är ju verkligen, verkligen någonting positivt, och man har Burnley hemma, Brentford och Everton. Alltså framförallt då Burnley och Brentford som just nu är i ganska svag form. Ja, man har väldigt, väldigt bra schema. Man har 2 hemmamatcher i omgång 25. Om Haaland är frisk så lär man ju kanske trippelbindla till och med. Det svåra är ju vilka man ska ha därifrån. Om det är Foden eller De Bruyne eller Haaland eller Walker eller vem man nu ska ta in. Och om det är värt att ta minuspoäng för att få in dem. Ja, det är väl Manchester City jag skulle kolla mot först när det gäller att byta in spelare nu i alla fall.
Om man tänker att ja, men det absolut enklaste lösningen på det här problemet borde väl vara att spela sitt free hit i omgång 26 och på så sätt kunna liksom dunka på med trippelt City, trippelt Liverpool, behålla sina Chelsea och Spurs-spelare och sen inte behöva bry sig om omgång 26 överhuvudtaget. Vad tycker du om det?
Alltså det är ju ett alternativ, absolut. Men det känns ändå som att omgång 29 kan vara lite bättre just nu från vad jag har sett i alla fall. Möjlighet att spela det. Men alltså absolut att det är ett alternativ att spela omgång 26 om man vill sitta på Jota, Nunez och Trent. Och man då, ja, man har problem att säga att man sitter på Richarlison och Porro också. Ja, så absolut är det ett alternativ. Men jag vet inte, jag känner att det kanske kommer någonting längre fram som är mer, ja, en omgång där man kan spela det helt enkelt där det är bättre och ånger 29 kanske kan vara en sån omgång.
Omgång 29 då ska sägas kommer bli en, förmodligen säsongens största blankomgång, med minst antal matcher som genomförs. Där är klockan med FA-cup-kvartsfinalerna. Men som alltid, det är en diskussion som man återkommer till varje säsong också. Hur effektivt är det egentligen att spela free hit om det knappt är några matcher i omgången? Och det kommer vara ganska få poäng som tas av lag. Så jag ska absolut inte sitta här och säga att det är helt fel att spela sitt free hit i omgång 26. Det tycker jag inte. Utan jag tycker att man bör se det som ett alternativ. Men som alltid så handlar det ju om vad det är för, hur ens lag ser ut. Och det är väl, alltså, det kommer ju gälla allt vi pratar om idag, alla spelare vi pratar om idag, att vi kan ju absolut sitta här och diskutera spelare övergripande och ge våra åsikter om vad vi tycker om de här spelarna, men om de tankarna sen går att applicera på ens egna lag när vi pratar om det är värt att byta in den här spelaren eller inte, ja, det kommer se lite olika ut. För att när man går in i sådana här perioder, speciellt med dubbelomgångar och blank, så alla har olika planer för hur man ska navigera det här. Så påverkar det också jättemycket såklart vilka spelare som det är värt att plocka in. Och en spelare som kanske är fullt rimlig att byta in för dig kanske inte är ett bra alternativ för mig. Till exempel. Om det skulle bli så att vi planerar att ta oss igenom den här perioden på lite olika sätt.
Precis. Ska vi gå in på målvakter? Kanske inte vi behöver gå in på någonting eftersom jag tror inte jättemånga gör målvaktsbyten just nu. Det känns
Ja, då
som att
ska man ha ett väldigt, väldigt, väldigt bra lag.
ja, verkligen. Det känns som att man borde kunna lägga sina pengar på någonting annat, eller sina övergångar menar jag. Och ja, om man kollar mot backsidan så ja, mest inbyteback den här omgången, Pedro Porro. Ja, alltså. Han tickar på, men jag vet inte riktigt hur man ska göra med han när det kommer blanks här och om man kanske kollar mot en spelare som typ Kyle Walker. Jag vet inte hur man ska tänka riktigt. Hur känner du?
Alltså Spurs är ju intressant i och med att de har ganska bra schema innan sin blank i omgång 26 och sen bra schema efter den. Och dessutom har väl en garanterad match i omgång 29 som är blanken därefter, där man vet att de kommer spela. Problemet med Porro annars är väl att Maddison är tillbaka och kommer ta lite fasta situationer. Vilket ju, alltså Porro är offensiv även i öppet spel. Men det är klart att det försämrar ju hans chanser att ta offensiva poäng och bonuspoäng, att han inte slår några, eller slår några, att han antalet fasta situationer som han slår kommer minska. Så det får man väl ändå liksom, ja. Man får ta med det och acceptera att det är någonting som förändras här för Poro. Och när man liksom kommer tillbaka så rimligtvis borde det innebära sämre förutsättningar för Poro att ta offensiva poäng.
Och den enda anledningen varför jag egentligen är tveksam är väl för att Spurs har sett ganska dåligt ut bakåt, alltså under säsongen. De har ju inte varit superbra. Det har ju varit en hel del skador i den backlinjen, det ska ju verkligen sägas. Så att när Van de Ven och de här är tillbaka så lär det vara lite bättre. Men ja, till exempel senast mot Man City, alltså man, ja, vad blir det, 18-1 i skott, till exempel i cupmatchen här som var. Men ja, jag vet inte, Porro känns, det är inte så att jag kommer byta ut Porro direkt nu, men om det kommer där i blanken till exempel och man har en Kyle Walker som spelar dubbelt medan Porro inte har någon match, alltså att Kyle Walker spelar tre matcher medan Porro spelar en match under omgång 25 och 26 där, då kanske det kan vara värt att kolla på det i alla fall tycker jag.
Och dessutom är det så att man tar bara Tottenhams kommande match här. Brentford hemma. Bra match offensivt kanske, men Brentford med Tony tillbaka kan absolut göra mål. Everton borta, det är ju en lurig match. Everton kan absolut göra mål. Sen Brighton hemma. Brighton kan absolut göra mål där också. Så att det är fullt möjligt att det inte blir några hålla nollor på de kommande tre matcherna i alla fall. Så att jag tycker inte att det är rätt läge att byta in på nu. Jag håller väl med dig om att det är en spelare som man faktiskt kommer kolla mot att byta ut inför omgång 24, omgång 25 någonstans där. Om man har liksom ett byte, har råd att lägga ett byte på den positionen, om man inte behöver spendera alla bytena i dem på mittfältet och anfallare. Och Spurs överlag, vi kommer komma till när vi pratar Richarlison, men lite knepigt hur man ska förhålla sig till dem med blanken i omgång 26 som är stör lite.
Mm. Ja, verkligen. Om man kollar mot andra backar som kan vara intressanta, jag antar att folk vill ha in någon, ja men kanske någon Liverpool-back eller någon sån spelare. Men jag tycker ändå det är svårt alltså, när det gäller backar, att se någon som man verkligen vill få in. Jag känner i alla fall att det är ju en hel del som sitter, ja kanske inte en hel del, men en del som sitter på Chelsea-backar som jag gör. Och det känns som ett ganska bra läge att skeppa de här framöver. De har tre borta matcher kommande fyra omgångarna med Liverpool, Crystal Palace och City. Och sen efter det så är schemat Brentford, Newcastle, Arsenal, Burnley, Manchester United. Det är inte superbra. Chelsea-backar typ som Gusto eller Colwill och de här. De kanske man kan kolla mot att byta ut. Sen så har jag Chilwell var tillbaka på också. Så att...
Exakt, det är ju en spelare som man garanterat kommer vilja byta in någon gång den här säsongen, men det är ju inte rätt läge nu. Och om jag säger så här att man kanske vill ersätta en Chelsea-back med den killen som du bytte in förra veckan, Estupinian. Tycker du att det är det för sent med Estupinian, eller är det fortfarande ett bra läge att hoppa på?
Nej, det är såklart att Wolves hemma var ju en bra match att ha, men alltså schemat framöver, alltså det är ändå Luton borta, det är ju inte City borta, det är det verkligen inte. Och sen Crystal Palace hemma, Spurs borta, kanske man har möjlighet att bänka. Och sen Sheffield, Everton, Fulham, Nottingham Forest. Schemat är bra fram till omgång 28, verkligen. Och Estupinian, nu var det inte perfekt att han spelade 90 minuter här i kuppen, men det ser ändå väldigt bra ut tycker jag. Och även om man spelar vänster mitt back som det står att han gör, så gör han inte det. Alltså han flyger ju fram lite på vänsterkanten, men han kanske inte är supermålfarlig eller så, men är ju ändå väldigt offensiv för att vara en back. Och Brightons underliggande siffror är som sagt bättre än vad man tror. Delvis därför jag tog in honom, och då höll de i nollan direkt. Så att ja, jag tycker att Estupinian är bra spelarbyte.
Men om jag tvingar dig att välja mellan, jag antar att de här kommer vara de två mest populära spelarna i den priskategorin, Estupinian och Kyle Walker. Ja. Givet att vi vet att Walker dubblar i omgång 25 och spelar i omgång 26 och ser ut att spela allt för City.
Mm. Just nu hade jag nog valt Kyle Walker ändå. Jag kanske var ett misstag att byta in Estupinian före Kyle Walker, men jag hade nog ändå valt han. För att det är Burnley, alltså det är fyra hemmamatcher kommande fem för City också. Och de måste börja hålla nollan någon gång. det kommer ju hända någon gång. Deras underliggande siffror, på tal om Brighton så är bra, så är ju City såklart ännu mycket bättre. Problemet är att Ederson kan inte hålla en nolla, och det är ju väldigt, väldigt bra matcher. Burnley hemma, Everton hemma, Chelsea hemma, Brentford hemma kommande, ja. Och sen har du Brentford borta där emellan, och sen Bournemouth borta. Det är ju riktigt, riktigt bra schema. Det måste man verkligen säga. Och han är lite mer offensiv också än vad, alltså, jag kollade hans statistik också, att hans expected assist den här säsongen är, det är bara hans första säsong i Manchester City som är mer än den här säsongen när det gäller expected assist.
Ja, men jag tycker att Walker ska vara första valet om man letar efter en back att byta in den här veckan. Av alla de anledningar som du säger egentligen, det är bara att hålla med. Plus att det då är väldigt tydligt att det är bra att byta in City-spelare inför omgång 25 och omgång 26. Det är väl egentligen de backarna. Man måste ändå säga någonting om Trent. Behöll man Trent så är det ju helt givet att fortsätta behålla honom såklart. Men om man gjorde som du och sålde, så tolkar jag det du sa innan i alla fall som att man inte borde stressa för att få tillbaka Trent just nu, utan att man kanske kan vänta till efter Chelsea och Arsenal.
Ja, omgång 24 känns rimligt ändå. Om man som mig bara har ett byte till exempel, då tycker jag ändå att man kan vara utan när det gäller Chelsea hemma och Arsenal borta. Chelsea kan absolut göra mål på Liverpool, Arsenal kan också göra det. Det är såklart att han kan göra liksom en, ja, ha lite show på Anfield mot Chelsea, absolut. Men man får hoppas att Chelsea får in en boll och att det blir en, ja, vad säger, det blir många mål i den matchen helt enkelt. Det får man hoppas på. Det är såklart att det inte är optimalt, men ja, man får hoppas på att, att Trent är lite tyst den matchen.
Är det någon mer back som känner att vi ska upp, eller ska vi gå vidare till mittfältarna? Det finns ju, just på mittfältet tycker jag den här kan att det finns hur många spelare som helst som är värda att prata om faktiskt.
Ja, nej, men vi kan gå vidare till mittfältet, för det är väl ändå den största snackisen att Salah är ju borta lite längre än vad vi trodde att han skulle vara, och då behöver man ju byta in någon förmodligen. Det känns jobbigt att behålla Salah när han ska vara borta så länge och han kostar 13,1 miljoner. Jag vet inte hur du känner, men
men det, absolut, det är ju så, alltså, vi vet inte när han kommer tillbaka. Det skulle kunna vara så att han är tillbaka i omgång 24 eller i första matchen i dubbeln i omgång 25, eller så missar han första matchen i dubbelomgången och är tillbaka till den andra. Eller så är han redo till omgång 24, men då kommer vilja ta det lite försiktigt med honom. Ja. Alltså, så här, det är helt enkelt så mycket vi inte vet, så att jag tycker att det absolut bästa man kan göra är att sälja honom och sen vänta och se vad som händer och göra en ny bedömning inför omgång 24, omgång 25 på den informationen som vi har då, om det är värt att byta tillbaka och liksom ta in honom igen. Sen förstår jag att det kan vara, i och med att han är så dyr, så kan det vara svårt att ha möjlighet att byta in honom igen överhuvudtaget om man väl byter ut honom och liksom sprider ut de pengarna. Men jag tycker inte man kan försvara och sitta kvar med en spelare som är så dyr och där det finns så mycket osäkerhet kring när han är tillbaka. För vi pratar ändå liksom tre omgångar i alla fall som han ju inte lär spela. Så att, nej, jag tycker det är ganska givet att man skeppar Sal.
Och ska man göra det mot De Bruyne då? Det är ju många som kollar mot det, får man ju verkligen säga. Han har ju haft över 1 miljon byten in redan och vi är ju inte jätte, ja, vi är ju inte supernära deadline just nu, men ja, någon dag eller två så är vi ju där. Och ja, 1 miljon byten in. Man förstår det ju kanske till viss del, men jag är fortfarande skeptisk mot De Bruyne. Jag ska vara ärlig med att säga att jag kommer nog inte gå på De Bruyne oavsett vad han gör den kommande matchen. Jag tror inte att han startar så många matcher här framöver. Jag tror att de fasar in honom och ja, det kanske är helt fel, men det känns som att Pep går ut och säger att han kan starta och spela 90, men han gör inte det och jag tror inte han kommer göra det de kommande två matcherna, och då tycker jag inte det är värt att gå på en sån spelare. Jag tycker kanske mer att Foden är då lite bättre alternativ, lite billigare. Ja, det, så känner jag just nu i alla fall.
Alltså, hela De Bruyne-diskussionen är ju väldigt intressant, för att, som du säger, över 1 miljon som bytt in honom redan. Väldigt, väldigt populärt val. Och alltså, vid första anblicken, det tycker jag är väldigt logiskt att okej, men man måste byta ut Salah, och så kollar man på Kevin De Bruyne som precis har gjort 12 poäng på 21 minuters speltid mot Newcastle, och som nu springer in i Burnley på hemmaplan och sen har fortsatt bra schema och en dubbelomgång därefter. Men han sa till och med själv efter Newcastle-matchen att han inte var redo att spela mer än 20-30 minuter. Och även om Pep säger att han är redo, så ja, jag vet inte hur mycket man kan lita på Pep egentligen. Men när vi pratar om en spelare som, alltså, absolut, det är möjligt att han startar, men han spelar inte mer än 60 minuter i sådana fall. Det kan jag inte se. Och dessutom ganska tätt spelschema för City framöver. Så att han kommer inte kunna starta alla de här matcherna. Och tar inte straffar, vad vi vet. Det där var Alvarez som gör det. Fram till att Håland är tillbaka, så då är det Håland som tar straffarna. Så tar inte straffarna. Hans underliggande siffror är inte, liksom, har ju historiskt sett inte varit superbra. Sen är han ju så pass bra som fotbollsspelare att han har kapacitet att överprestera jämfört med dem. Då och då. Men det är mycket pengar, och jag vet att man kan ha mycket pengar just nu, men om det är så att man går in i omgång 25 och Salah är helt redo, så kommer det ju vara svårt. Alltså, Haaland är given, och sen så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att ha råd med både De Bruyne och Salah. Då måste man välja mellan dem, och för mig just nu så gör jag hellre det valet inför omgång 25 och kanske byta in De Bruyne då än att behöva välja De Bruyne nu och sen eventuellt då behöva stå inför en situation där man kanske måste sälja De Bruyne om man vill ha in Salah. Eller då gå utan Salah för den dubbelomgången. Jag känner att det finns en hel del framtida problem som kan uppstå genom att chansa lite tidigt på De Bruyne.
Ja, och jag tycker att han är kanske lite överskattad som FPL-alternativ generellt när han är frisk. Jag vet inte, jag tycker att de här 12 poängen som han gjorde, det känns som att det liksom lurar in folk lite. Jag vet inte. Nu kanske vi sågar han och så gör han liksom 12 poäng kommande två matcherna. Det kan ju mycket väl hända. Men...
Ja, men det är, precis, det är en fantastisk fotbollsspelare. Han är hur bra som helst och i vilken match som helst kan han smälla dit 1+1. Men jag tycker att vi har sett tidigare säsongen han har varit frisk också att över tid. Alltså, det har ju aldrig varit någon diskussion egentligen om vem man ska ha av honom och Salah till exempel. Han är inte i den kategorin riktigt. Och till och med så att han är liksom... Jag tycker att han förra säsongen till exempel har fått svårt att mäta sig med Bukayo Saka till exempel. Så han är mer på den nivån för mig. Och då skillnad mot Saka till exempel att han inte tar straffar. Vilket är ett minus för De Bruyne. Så alltså, jag litar inte på Kevin De Bruynes speltid tillräckligt mycket för att våga binda honom. Än mot Burnley till exempel. Med den info som vi har just nu. Och om jag inte litar på speltiden till mycket för att binda honom ens i en sån match. Då tror jag inte att jag gör det till mycket för att vilja byta in honom heller. Det finns för mig, alltså jag fattar om man tycker att han är så bra och varje gång man kollar på City så tycker man att det är mycket roligare om man har De Bruyne i laget och därför vill byta in honom. Alltså, jag förstår det, men för mig så som jag spelar så tycker jag att det finns för många risker som är för stora som är kopplade till Kevin De Bruyne just nu. Och liksom speltiden, det är det som är problemet. Jag tror inte att han är redo att spela så pass många minuter som han behöver spela för att det ska vara värt att plocka in.
Nej. Och om man ska kolla mot några andra då när det gäller mittfältare så ja, jag tycker det finns en hel del alternativ. Jag blir lite mer sugen på Jota för varje dag som går, men man vet att den där omgång 26 kommer med blanks och man vill ju ha en hel del dubbelspel omgång 25, men ja, man kanske inte kan det helt enkelt. Det är svårt att veta hur många man kommer få plats med där. Och ja, Jota eller Foden är väl de två som man kollar mot mest skulle jag säga. För mig i alla fall, du har ju den Foden i klar du tog innan förra omgången. Och ja, jag blir ändå imponerad av vad jag ser från Foden tycker jag. Jag tycker han ser bra ut när han spelar och jag vet inte, det känns som att när De Bruyne är tillbaka, det känns som att Pep kan spela mer, alltså Foden De Bruyne i ett offensivt mittfält där mer än man skulle spela Alvarez De Bruyne till exempel, om Haaland var tillbaka. Jag känner mer att Foden kan ju gå in på andra platser, Alvarez kan ju inte spela på kant till exempel. Så att Foden, jag tror att han kan få ganska många minuter här framöver och då är han ju vanligtvis ett bra alternativ. Han kanske inte varit superbra alternativ just den här säsongen när han fått speltid. Alltså underliggande siffror är inte superbra. Men ja, jag tycker ändå med det här schemat som kommer att han är definitivt ett bra val. Jag är osäker på om jag skulle binda han dock mot Burnley. Men jag tycker absolut att han borde vara där och nämnas i kaptenens diskussionen.
Jag håller med. Det är ju alltså Foden, det fanns ju många anledningar till att jag bytte in honom förra veckan och jag tycker att det är de håller och gör honom till ett bra val även den här veckan. Är ju den City-spelaren som jag har störst förhoppningar på speltidsmässigt egentligen. Ja, Bernardo Silva skulle man kunna argumentera för kommer spela en del också. Men jämför man de två så tycker jag att det är ganska solklart att Fodens offensiva förmåga gör honom till ett bättre val. Och han är helt given att starta mot Burnley skulle jag säga. Och då är jag med på kort sikt ett möjligt kaptensval. Han har ju samma spelschema som De Bruyne, såklart samma liksom, stora fördelar som De Bruyne, men utan egentligen den risk som finns speltidsmässigt. Det är klart att på lite längre sikt så kanske Foden alltid kommer vara, det kommer alltid dyka upp en bänkning här och där, men Jag hävdar att höjden med Foden är så pass hög att det är värt att acceptera att det kanske kommer en bänkning i omgång 24 eller någonting. Och så får man bara hoppas att det blir tillräckligt med leverans i de andra matcherna.
Ja, och ja, anledningen varför jag blir mer och mer sugen på Jota är ju för att han ser så otroligt bra ut just nu. Det måste man verkligen säga. Han såg riktigt bra ut mot Norwich, vad jag såg där. Och ja, gjorde ju 19 poäng senast. Jag tror att han är ju lite mer målfarlig än vad Foden är när han spelar. Och ja, en mittfältare som kommer i de positionerna. Han spelar ju striker egentligen för Liverpool till den prislappen. Ja, det är ju såklart att minuterna är det svåra där, men jag tycker ändå att han har cementerat sig lite före, ja men framförallt Gakpo till exempel, tycker han ju, jag tycker Jota är betydligt bättre än vad Gakpo är. Och ja, en anfallstrio med Luis Diaz, Nunez, Jota är ju inte, ja, känns ju väldigt rimlig i alla fall de här kommande matcherna. Det är just problemet att man får ju då en spelare till som måste fundera över i omgång 26 och ja, det är frågan om det är värt det. Om man ska gå på den spelare som har lite bättre schema också. Jota har ju Chelsea, Arsenal kommande två. Foden har Burnley, Brentford. Så ja, men Jota just nu. Det känns också som en spelare som alltså han kan gå på en hot streak alltså. Det känns som en spelare som när han gör två mål så kan han ja, göra två till i nästa match. Eller så. Ja, det känns som att han är ganska upp och ner. Men när han är i form, då är han verkligen i form tycker jag.
Det finns två grejer egentligen som jag vill säga kring Jota. Det första är att man ska akta sig ibland för att så här, klassiskt så varnar man folk för att plocka in spelare som har gjort som Jota 19 poäng till exempel. Så är det vanliga tipset att man ska akta sig för att ta in sådana spelare och tänka att det kommer fortsätta på det sättet. Men man ska också akta sig för att undvika sådana spelare bara för att man inte vill hamna i den situationen där det ser ut som att man tar in honom bara för de 19 poängen, om så jag menar. Om man tycker att han är ett bra val, och man hade tyckt att han var ett bra val även om han inte hade gjort 19 poäng mot Bournemouth, så ska man såklart ta in honom och inte tänka att okej, men nu gjorde han alla sina poäng förra matchen och det kommer se ut som att jag bara plockar in honom eftersom han gjorde en massa poäng. Utan tycker man att han är ett bra val så ska man inte basera det på de 19 poängen mot Bournemouth. Men tycker man att han är ett bra val oavsett så ska man inte alls vara rädd för att plocka in honom. Sen också problemet med Jota och med Nunez och med Liverpool-spelare inför omgång 25 är att vi vet ju inte riktigt. Det är väldigt, väldigt svårt att säga just nu vilka Liverpool-spelare man kommer vilja ha i omgång 25. Vilket såklart hänger på Salahs status. Vill man ha Salah och ha möjlighet att plocka in Salah och Trent, och då kanske man inte ens vill ha fler Liverpool-spelare. Vill man ha en till så måste man välja mellan Jota och Nunez, vilket är ett beslut man inte vill ta nu utan ett beslut man vill ta inför omgång 25. Men såklart skulle det också kunna bli så att Salah inte är tillbaka, och då kanske man vill ha både Jota och Nunez, så är det perfekt att plocka in honom nu. Det är helt enkelt en del osäkerhet, och kombinera det med att du har Chelsea och Arsenal kommande två, då skulle man kunna argumentera för att det är bättre att skjuta upp det beslutet till omgång 24 eller 25.
Nej, absolut. Och det är bra det du säger där med det här med att man inte vill ta in spelare direkt eftersom de har gjort stora scorer. Och ja, absolut, det köper man ju. Sen att om Salah är tillbaka, det behöver inte betyda att Jota liksom tappar sin plats, utan han kan ju fortsätta göra väldigt, väldigt bra. Det är lite som Richarlison till exempel när Son är tillbaka. Man tänker att Richarlison är lite av ett kortsiktigt val, men han kan ju bli ett långsiktigt val om han fortsätter leverera och ja, gör som man gör just nu helt enkelt, och då kanske inte man behöver ta ut honom, utan då kanske man har som bonus att han gör det bra och fortsätter bra.
Ja, nej, men det är absolut ett möjligt scenario, men du får ändå hålla med om att det finns ändå liksom en ganska tydlig osäkerhet och en känsla att vi inte riktigt vet hur det kommer se ut inför omgång 25, och att hade det varit riktigt bra matcher nu för Jota så kan jag verkligen förstå att man vill hoppa på direkt. Men frågan är om Liverpool gör tillräckligt många mål mot Chelsea och Arsenal för att det ska vara värt att inte vänta utan att kliva på nu inför omgång 22. Det får vi se. Det är en klassspelare. Liverpool, ett bra lag, kan göra mål mot vilka motståndare som helst. Så det är mycket möjligt att han bara fortsätter göra poäng. Men vill ändå få det sagt att det finns en del osäkerheter.
Ja, vi har pratat om en hel del mittfältare nu, så vi kanske ska röra oss vidare. Kanske bara nämna någonting om, jag gillade ju inte supermycket vad jag såg av Pascal Gross som folk bytte in förra omgången och även hur han spelade i kuppen. Han spelade ju typ nästan mittback i kuppen. Han kan ju göra det i vissa fall, men ja, svårt att veta vad man ska få från Pascal Gross. Kanske inte det mest, det är ju ingen Jota eller Foden-typ riktigt när det kommer till målfarlighet.
Nej, verkligen inte. Däremot en del andra spelare som är bara värda att nämna i gråskategorin. Eze till exempel, tycker jag är ett spännande val. Kudus, tillbaka från afrikanska mästerskapen, är en spelare som man kan hålla koll på. Garnacho, ska jag säga, inte alls fel att plocka in om man vill gå från 3-5-2 till 3-4-3 som sin startformation och behöver en billig mittfältare som ska sitta på bänken de flesta veckorna, så kostar ju Garnacho bara 4,8. Får man ju ganska mycket pengar att uppgradera sin billigaste eller sämsta anfallare till Haaland när han är tillbaka. Och så behöver man inte spendera så mycket pengar på den åttonde offensiva spelaren som mest ska sitta bänk. Jag tycker dock, vi ska absolut gå vidare till anfallet, men tycker dock vi måste prata i Richarlison lite. Du plockade in förra veckan och är väl, jag har sett en hel del som funderar på att bindla den här veckan. Han har en blank i omgång 26. Tycker du fortfarande att det är värt att plocka in honom?
Så ja, jo, men jag tycker nog ändå det. Alltså hans statistik är riktigt, riktigt bra. Alltså han 0,58 expected goals per 90 är ju otroligt bra för en mittfältare. Alltså det är ju typ bäst av alla mittfältare. Det är ju Salah-nivå nästan. Och ja, han kommer ju till väldigt, väldigt många lägen och får ju spela striker och nu dessutom har ju hans minuter sett bättre ut senaste matchen också. Han spelar ju inte längre de här 70, 60-70 minuterna utan nu senaste har det varit 80 och 90. Så det gillar man ju verkligen att se och vi har ju inte sett han ta straff heller. Han lär förmodligen ta straffar. Kanske att Maddison, men jag tror ändå Richarlison tar dem före och ja, han är i form verkligen. Det tycker jag ändå man ser och har gjort det bra. Det är lite jobbigt där i omgång 26, jag håller absolut med. Så att, ja, samtidigt som schemat är bra, det är bra framöver efter det också om han fortsätter spela striker, vilket om Son kommer tillbaka, det utesluter inte det, utan han kan fortsätta spela striker. Och ja, jag vet inte, nu känns det bara som att jag delayar svaret på om det är bra att byta in han eller inte, men jag tycker det beror väldigt mycket på ens lag i det här läget faktiskt. Om man har möjlighet att byta in honom jämfört med liksom hur många som blankar omgång 26 helt enkelt. Jag tror det påverkar mycket.
Okej, men om vi ska tvinga fram en konkret ranking från dig på Foden, Jota, Richarlison.
Då hade jag nu sagt svårt. Foden etta, Richarlison 2, Jota 3 just nu den här omgången och byta in. Eller sagt.
Jag tror, tråkigt nog tyvärr, att jag håller med faktiskt. Foden är ganska tydlig etta tycker jag. Sen i Charles och Jota kan man fundera kring. In i omgång 25 så kommer jag Foden hellre vilja ha Jota. Men nu kommande veckorna ganska tydligt att i Charles är bättre. Och det ska ju sägas att i Charles kan man faktiskt sätta binna på den här omgången, Brentford hemma. I och med att det inte finns några solklara alternativ egentligen. Vi ska prata lite om kvartersbilden senare såklart, men det ska man också ha med sig att har man ingen spelare som man är bekväm med att binda, ja, men då kanske man ska prioritera att byta in en spelare som man faktiskt kan sätta binder på denna veckan, snarare än att planera för omgång 25 då.
Ja men precis och Brentfords underliggande är ganska bra defensivt men de har ju ligans sämsta målvakt typ den här säsongen i Fläcken så de har ju värvat in från Elfsborg för att försöka styra upp det där men ja, jag vet inte hur de jag tycker inte Brentford har varit superbra form det kan man inte säga på senare tid så att absolut är det Richarlison som kan göra någonting där så vi går vidare till anfallare då och pratar lite om ja man kanske borde nämna Haaland direkt för att ja Hur känner du kring status där? Hur känner du kring att byta in honom? Jag känner ju att man lär inte byta in honom den här veckan.
Nej, alltså i och med att han inte spelade mot Tottenham och att Pep ändå har, det har han väl sagt att han borde kunna spela några minuter mot Burnley. Men det finns ju inte så mycket som tyder på att han ska starta. Så att nej, det är inte ett byte man gör denna veckan tycker jag. Har man Haaland så startar man såklart honom. Han kan ju mycket väl göra två mål på ett 20 minuts inhopp. Men den chansen är inte tillräckligt stor för att jag skulle vilja byta in honom nu. Jag tror man får gå en vecka till utan honom och sen omgång 23 så kommer alla byta in honom.
Ja, och man känner ju ändå, alltså visst att han kommer vara bra när han kommer vara tillbaka, men han har varit borta i över 1,5 månad nu. Alltså det är såklart att han också kanske behöver något inhopp eller så här bara för att få upp matchfitnessen, alltså precis som De Bruyne behöver. Så att han har varit borta längre än vad jag, det känns inte som att han har varit borta i 1,5, 2 månader, men han har ju varit, så att det kanske behöver fasa in han lite också.
Ja, så det blir spännande att se inför omgång 23 om det blir givet att sätta binden där. Liksom. Det skulle kunna vara så att han behöver mer tid. Men som sagt, jag tror inte att han startar mot Burnley. Och med det sagt så kan man nog inte, jag kan i alla fall inte argumentera för att man ska byta in honom denna vecka.
Nej, och annars så kollar man väl kanske lite mot, ja, alltså, hur känner du för att, alltså byta in Alvarez gör man inte nu direkt, byta in Darwin, ja, alltså, det är väl lite som i Jota där, lite liknande. Det är svårt att prata om anfallare utan att nämna City och Liverpool, för det är ju de två som dubblar med väldigt bra dubbelgångar i omgång 25. Och utöver det så
Det är
finns det.
faktiskt ett lag till som
Ja,
dubblar i omgång 25
jo.
med en anfallare som är tillbaka och gör lite mål.
Ja, om man vill ha
Tony.
Tony mot Liverpool och City. Ja, jag vet inte. Jag är inte superstort fan av Tony i just nu med Spurs City, Wolves, Liverpool City, West Ham, Chelsea, Arsenal efter det.
Ja, men jag lovade att i omgång 24, efter att han har tagit sig förbi Tottenham och City, gör han ett mål på de två matcherna så kommer vi se ganska många som byter in honom. Och där tror jag väl att man kommer få göra ett val inför. Det är spännande med anfallare, kanske inte denna veckan, det är inte så många som kommer göra anfallsbyten. Men jag ser ändå, om man kollar i spåkulan, att det kommer komma ganska många som kommer tvingas till obekväma beslut på anfallspositionen. För att Haaland tar upp en av de tre platserna. Sen har de allra flesta Watkins och Solanke som har gjort det bra och har, ja, Watkins har, kan man säga, har i och för sig inte gjort det så här bra på senaste tiden, men har bra spelschema. Och Solanke också bra spelschema. Men dubbla inte. Och då får man jämföra med Nunez till exempel och Tony, som dubblar i omgång 25. Ganska många kommer nog lockas att kliva på antingen Nunez eller Tony, så att man får in en anfallare som dubblar, förutom Haaland i alla fall. Men då krävs det att man ska sälja en riktigt, riktigt bra anfallare också. Så att det kommer bli spännande beslut som behöver tas där. Inte så mycket denna veckan kanske. Men överlag får man väl ändå rekommenderar en övergång till 3-4-3 ganska snart för att man ska få plats med tre bra anfallare. För sagt, jag ser ändå framför mig att in mot omgång 25 så kommer det finnas fem riktigt bra anfallare att välja med.
Ja, och jag nämnde han, jag tror jag nämnde han förra veckan också, men jag vill nämna att om man vill få bort lite, eller få loss lite pengar, till exempel om man inte har råd med någon Trent eller så här, det är såklart att man inte vill lägga ett byte på honom kanske, men jag vill ändå nämna João Pedro, för jag tror att det kommer lossna. Jag såg att han gjorde hattrick senast i kuppen, och jag tror faktiskt att det kommer lossna för João Pedro. Han har spelat 90 nu senaste, ja, 4-5 matcherna och tar straffar. Luton, Crystal Palace, Spurs, Sheffield United, Everton, Fulham. Det är riktigt, riktigt bra schema. Brighton tycker jag ändå är lite på uppgång. Ja, det känns som att han kan göra två mål mot Luton här. Och ja, jag tror att João Pedro kan vara ett riktigt bra alternativ om man vill byta in en anfallare också. Nu är det ju svårt att, lite som vi pratade om förra gången också, att det är svårt att se liksom vem man skulle byta ut för honom. Men ja, jag vill bara nämna honom igen. För jag tror att det kommer lossna. Det tror jag verkligen.
Ja, men det är ju absolut en intressant spelare och där kanske man, alltså de pengarna kan man ju använda till att gå på Jota istället för Esse till exempel eller så. Men det är den typen av uppgradering man får av att ha João Pedro istället för Solanke eller så. Och ja, det som du säger, jag vet inte riktigt vem man ska byta ut för att byta in João Pedro. Det är inget, ja, det är ju Archer i sådana fall, men då kommer man sitta i en situation omgång 23 där man har João Pedro och Watkins och Solanke typ och måste ha in Haaland. Och då kanske man säljer João Pedro ändå. Och då har jag svårt att säga att det bytet ska vara värt.
Ja, då tycker jag väl egentligen att vi kan gå till kaptensbindeln. Vi pratade lite om Richarlison. Jag har ju en spelare som jag vet att du inte har som är lite svårt att veta om man ska fundera på kaptensbindeln och det är Julian Alvarez. Vad känner du om du skulle haft Julian Alvarez? Skulle du ha funderat på honom som kaptensbindeln?
Funderat, absolut. Men jag känner ju ändå att det ska ganska mycket till för att han ska spela 90 i den här matchen. Med Haaland som väl ska få några minuter, De Bruyne ska spela, plus då alla andra offensiva spelare såklart som City har. Jag tror inte att han kommer spela 90. Och sen tar han ju straffarna, så jämför vi Alvarez och Foden så kan man ju argumentera för att Alvarez är bättre, just eftersom man tar straffarna. Men jag hade varit lite orolig för att han kan bytas ut relativt tidigt.
Nej, men jag köper det ändå.
Plus att jag
Alvarez.
säger att jag tycker att rent generellt så är Alvarez lite överskattad som FPL-alternativ. Alltså jag ser inte honom som en spelare som kan göra, liksom, som gör hattrick.
Nej.
Utan kollar man på hans poäng den här säsongen så är det någon match som han har gjort 1+1 liksom. Men annars är det ett mål här och en assist där. Och lite bonuspoäng såklart. Så det kan bli 8-9 poäng och så är man nöjd med det. Men jag vet inte riktigt om jag ser någon jättehöjd där. Kommer man säkert få äta upp det här och City får två straffar eller något. Men jag tycker till exempel att Foden har högre höjd.
Ja, men jag kan köpa det ändå. Om man kollar på andra kaptensval, vi har ju nämnt Richarlison och Foden och Alvarez. Ett kaptensval som jag tror jag inte har sett någon ha egentligen, som kanske lite underskattat, är Watkins ändå mot Newcastle hemma. Newcastle som alltså på bortaplan varit bedrövliga, får man ju ändå säga, de senaste månaden. Och ja. Visst att Watkins inte är i superform, men ja, jag vet ju när ja, Salah spelade mot Newcastle hemma så rann det ju iväg och det är ju såklart att ja, Watkins inte kan göra liksom det som Salah gör, men alltså Newcastle-försvaret är ju inte jättebra nu, det får man ju säga ändå.
Nej, verkligen. Sen är ju den stora anledningen till att vi inte ser fler Watkins-bindlar är väl ett mål på de 7 senaste matcherna. Och det är det som är problemet. Och inte särskilt bra underliggande siffror under den perioden heller. Visserligen mött en del bra försvar, men ändå. Plus då att han inte tar straffar. Jag gillar ju att sätta kaptensbindeln på spelare som tar straffar. Och är det inte det så ska det nog till typ Phil Foden hemma mot Burnley. En väldigt explosiv spelare som har en riktigt bra match för att jag ska gå ifrån att binda en straffläggare. Det är så jag ser på det och andra kanske inte lägger lika stor vikt för att en spelare ska ta straffarna. Men för mig så gör det att avsaknaden av straffar i kombination med hur det har sett ut för Watkins senaste tiden, att han stryker sig själv lite från kaptensdiskussionen för mig.
Är Saka ett alternativ mot Nottingham Forest borta?
Han tog straffarna, tror vi. Så jag hade hellre bindlat Saka än Watkins. Men för mig når han inte riktigt upp till Foden, Alvarez, Richarlison nivån. Dels är det en bortamatch, men också så är han inte riktigt, alltså Arsenal kan bevisligen göra ganska många mål utan att Saka är inblandad. Och är inte riktigt lika instrumental för den offensiven kanske. Alltså han är såklart väldigt, väldigt viktig, men allting går inte igenom honom. Så den är lite lurig. Jag tycker inte att det finns någon riktigt klockren bindel den här veckan. Så det är inte fel att sätta den på Saka. Och Alvarez, Foden och Richarlison som tycker jag är ganska jämn. Det är ganska jämnt mellan dem. Så jag ska vara helt ärlig säga, jag vet inte vad min bindel kommer ha. Så just nu i och för sig så har jag ju bara en av de tre, så då blir det väl Foden. Men för de som har alla tre så är det ju ett riktigt svårt beslut, där jag faktiskt inte riktigt vet vad jag hade lutat.
Nej, och om man kollar mot våra egna lag så jag lär göra Salah till, ja, Salah till Foden är väl det mest rimliga för mig den här omgången och ja, då har jag Foden och Richarlison precis som du pratade om och vem man ska binda där, det är ju svårt. Man, ja, det är ju såklart att det var Sean Dyche Burnley man mötte innan, men man har ju varit med om några 5-0, 6-0 överkörningar på Etihad mot Burnley. City har gjort det flera gånger. Och då har ju Mahrez kommit iväg med 18 poängare många gånger och kanske att Foden gör det samma sak nu. Så att ja, det är svårt och Richarlison är i väldigt bra form. Så ja, men i alla fall Salah till Foden lär det förmodligen bli för mig och sen ja, inte göra någonting mer då utan behålla Alvarez. Tanken var ju att Haaland skulle komma in den här omgången, men det verkar ju så att man får vänta lite.
Jag kommer också byta ut Salah. Har ju två fria byten, jag kommer ju spara det andra. Sen är frågan vem som ska ersätta Salah då. Jag har gått fram och tillbaka mellan en hel del olika spelare. Jag tror ju inte att det kommer bli De Bruyne. Då ska det ju till att vi typ får höra att han kommer starta mot Burnley. Då kanske jag hade funderat på honom. Richarlison är väl ett alternativ, även om jag inte är supersugen på att byta in honom, givet att han blankar. Och att det dessutom ska säga för min del så, om man utgår från att det blir Archer till Håland nästa vecka, så kommer jag i sådana fall skapa ett problem för mig själv i att jag inte vet vem jag ska bänka i omgång 23. Så där ska jag säga att man måste kolla på kommande omgångar. Hur ser mitt lag ut? Vilka matcher har mina spelare? Behöver jag starta? Alltså om man byter in en spelare, är det en spelare som jag måste starta de kommande veckorna eller har jag råd att bänka honom? För det förändrar ju lite om det är en spelare som har en tuff match i omgång 23 till exempel. Men man ändå inte måste starta dem. Ja, men då spelar inte den matchen någon roll. Då kan man liksom räkna bort den tuffa matchen. Så att det gör ju att ja, det blir lite svårt med Charlison, i och med att jag kanske ändå hade bänkat honom gånger 23, det är det som är grejen. Eller så hade jag fått bänka en riktigt bra spelare. Så att om jag ska vara helt ärlig så lutar det nästan åt Garnacho. Det
Oj, oj.
kanske, ja, han är så billig. Det är det som är grejen. Jag utgår från att han kommer fortsätta starta en hel del. Och åtminstone att han startar nu i omgång 22. Och sen, ja. Alltså, han kommer sitta bänk för mig ganska mycket. Så det är inte så viktigt vad som händer sen. Men ändå en spelare som när han startar kan bidra med lite poäng här och där. Och framförallt är riktigt billig. Så att jag inte har några problem att bänka honom och fria om ganska mycket pengar. Jag kommer ju ha liksom 13 miljoner på banken i sådana fall. Men fria en massa pengar till att så smidigt som möjligt få in Håland och sen ge mig själv möjligheten att byta in Salla om det behövs. Så det är väl så jag tänker just nu, men det är verkligen inte spikat att det skulle mycket väl kunna bli Charlison eller Jota eller Esse eller lite vem som helst.
Det är inte superdyrt mittfält du har med i så fall med Garnacho, Palmer och Gordon. Man har ju sett dyrare mittfält.
Nej, nej, så är det, så är
Men det är därför
det.
man gillar Jota lite för att om man har ett bänkdilemma i omgång 23 så har ju han Arsenal borta. Då kan man ju bänka han där. Så att det, ja.
Ja, absolut. Så att det gör ju Jota till ett lite bättre alternativ för mig kanske. Så att jag måste sätta mig ner och fundera ännu mer på det här. Det är riktigt svårt. Jag tycker att det finns många alternativ som är ungefär jämnbra. Och det skulle kunna bli så, Garnacho är också här, om jag inte riktigt kan bestämma mig för vem av de lite dyrare mittfältarna jag vill ha, så kanske jag bara går på en riktigt billig istället och försöker använda de pengarna vid ett senare tillfälle när jag kanske vet lite tydligare vad det är för spelare jag vill ha in.
Ja, men det låter bra, Gustav. Vi får tacka för att ni har lyssnat på oss idag, och så hoppas vi att det går bra för allihopa i omgång 22 och att era pilar är gröna. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det bra allihopa. Hej då!